Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud.
Vilken glädje att få vara tillbaka i Jönköping och fira gudstjänst. Ska vi stå upp och be tillsammans? Tack Jesus Kristus att vi får vara samlade inför dig den här förmiddagen på långfredagen. Vi ber att du ska komma oss nära, Herre. Vi ber att du ska låta ljuset ifrån evangeliet, Herre, få stråla klart, Herre. Tack för Golgata kors, Herre. Tack för försoningen, Gud. Tack för att du älskar varenda människa i detta rum och i hela världen, Herre. Tack för att vi får mötas, Herre, för att fira gudstjänst, Herre, och ära ditt namn. Och vi ber, kom med din heliga andes kraft och närvaro, Herre. Uppenbara din härlighet, Herre, och vidrör oss, Jesus. Jag ber om detta i Faderns och Sonens och den helige andes namn. Amen, amen, amen. Varsågoda och sitt ner. Det är verkligen en jättestor glädje för mig, för oss. Min fru är med här idag också, för Tola, och får vara här igen i Pingstkyrkan i Jönköping. 13 år av vårt liv finns i historien. Och jag hoppas att bäst före datumet inte har gått på mig än. Vi får väl se. Så är det. Men vi har en historia här som vi är så otroligt tacksamma för. Jag är numera pastor i Karlstad Pingstkyrka, pastor och föreståndare där sedan drygt 13 år tillbaka då. Inte för Färjestad, precis. När jag jobbade här och kom hit 1997, då stod det en stor talarstol där borta. En del av er kommer ihåg det. Den var gigantisk. Vad har ni gjort av den? Kände direkt att jag saknade. Det stod Jesus här framme. Det var så fint. Och så hade vi en stor orange-gul tegelvägg här som man såg istället. Nu har ni ju gjort så fint här verkligen. Jag tänker också tillbaka innan jag börjar predika på stora satsningar som vi gjorde här. Mitt sista år som ungdomspastor här så gjorde vi nyårskonferens på Elmia. Vi hyrde Elmia. Och jag tror att om jag inte minns fel så kom det 4-5 tusen människor på kvällsmöte vid millennieskiftet. Oj, vilket jubel det var när det blev år 2000. Helt fantastiskt. Jag tänker på evangelistveckor som vi hade här år efter år och massa pastorer och predikanter och evangelister kom hit och missionärer. Jag tänker på missionsresor som vi gjorde till exempel till Tanzania för att hälsa på missionärerna Bengt och Susanne Klingberg. Och jag glömmer inte när det kom, jag tror att det var 800 barn och ungdomar som kom som en frukt av missionsarbetet på den konferens som vi hade där. Vi tog bibelskolan som vi hade till USA och till Grekland och Turkiet och Afrika. Så många fina minnen. Men samtidigt är det så här att när man tänker tillbaka så är inte alla de stora, fantastiska sakerna det största. Utan det största, vet du vad det är? Det är mötet med en enskild människa. Att sitta och fika tillsammans, dela livet, vara med i en cellgrupp. De här vanliga söndagsgudstjänsterna när allt är ungefär som det brukar. Det är faktiskt det där som betyder något på riktigt, va? Inte bara alla de här häftiga pikarna som man kan ha i sitt liv. Utan det vanliga livet. Det är ju det vi har det mesta av, eller hur? Här föddes våra barn. När vi flyttade härifrån 2010 så var de 8 och 10 år. Nu är de ju över 20 båda två. Och våran son, han är på musikhögskola. Efter att vi flyttade till Jönköping några år sedan så började han spela bas. Han har spelat ungefär 2 timmar per dag sedan dess. Så att han har blivit lite nördig på musik. Och våran dotter Eleni är sjuksköterska nu i Karlstad och min fru, hon är vårdprocesskoordinator på Region Cancercentrum i Uppsala. Jobbar mycket hemifrån och pendlar. Så är det. Ja, nog om mig. Nu läser vi Bibeln. Och så ska jag försöka predika om Gud som den store sökaren. Vi läser Efesierbrevet kapitel 2, vers 4. Efesierbrevet 2 och 4. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Kom därför ihåg att ni som har födseln var hedningar och kallades oomskurna av de som kallas omskurna med den omskärelse som utförs på kroppen av människohand. Kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus, utanför medborgarskapet i Israel, utan del i förbunden och deras löften, utan hopp och utan Gud när ni levde i världen. Men nu, tack vare Kristus Jesus, har ni som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Ty han är vår fred. Han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två. En ny människa och så stifta fred. I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset då han i sin person dödade fiendskapen. Han har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära. Ty genom honom kan både vi och ni nalkas fadern i en enda ande. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. Amen. En av Sveriges mest berömda författare, August Strindberg. Han levde en ganska stor del av sitt liv utan Gud. Han hade delar av sitt liv pendling mellan tro och otro och kämpade med sin livstillvaro. Men han var också en författare som satte djupa avtryck och blev berömd i hela vårt land. Men mot slutet av sitt liv så började han närma sig Jesus Kristus. Så när man kommer till kyrkogården i Stockholm där han är begraven så finns det nu över denna berömde författare ett enkelt träkors som står där. Och på det träkorset så står det Ave crux spes unica, det är latin och det betyder var hälsad kors mitt enda hopp. Så kan en människa hitta Jesus när man förstår vi är bräckliga, dödliga, förgängliga, vi behöver alla Gud för vår räddning. I den här omvälvande bibeltexten som aposteln Paulus har skrivit till de kristna i Efesos, i församlingen där i Turkiet, så fokuserar han på Kristus händelsen. Det som har skett på Golgata kors, korsets hemlighet, korsets mysterium, när Gud för alltid förändrar världshistorien. Därför att det som händer vid påsken i Jerusalem, det har för alltid förändrat historien. Jag är så tacksam för det liv jag har fått som predikant. I augusti är det 30 år sedan jag började min tjänst. Första församlingstjänst. 30 år av mitt liv. Jag ser att min pappa som var företagare, han fick mycket mer pengar och ägodelar och hus och grejer än vad jag har fått. Men han har inte fått besöka 4 kontinenter och resa i många länder och möta människor och ge evangeliet till människor överallt där det är möjligt. Den möjligheten fick jag. Och jag är så otroligt tacksam för att Gud öppnade den dörren i mitt liv. Jag hade aldrig tänkt det. Jag hade inte förberett det. Jag har aldrig längtat efter att bli pastor eller präst eller missionär eller diakon. Men Gud kom brutalt in i mitt liv och drabbade mig och mitt hjärta och det förändrade min livsinriktning. Och jag kan se tillbaka på snart 30 år när jag försökt vittna om Jesus, vem han är och vad han har gjort. Och jag är så tacksam för det. Bibelns budskap samlas i en enda brännpunkt. Kristi kors som har förändrat precis allting. Om man tar bort korset ur den kristna tron så blir det ytterligare en av alla dessa människoläror som finns av andlighet som människor söker i vår värld. Men det är något särskilt med Golgata kors som gör skillnad för alla människor i alla tider, i alla nationer. Jesus har förändrat världshistorien. Och jag har sett det med mina egna ögon. Jag har suttit med människor i många olika länder och fått höra deras möte med Jesus. Gud som är så rik på barmhärtighet, skriver Paulus. Han har älskat oss med en så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåden i frälsta uppväckt honom och gett oss en plats i himlen. Här finns det unika i den kristna tron. Och när jag ser tillbaka på mitt liv och mitt möte med Jesus så känner jag är så tacksam. Därför att jag har förstått att allting handlar om kärlek. Är du med? Det är förfärligt när människor leds in i någon rörelse, något politiskt sammanhang eller någonting annat som är bara fyllt av hat. Visst är det förfärligt? Hat och våld, rasism, diskriminering, det är fruktansvärt när människor leds in i hat och förakt. Men den kristna tron, Jesusrörelsen, vill leda människor in i kärlekens värld. Och om den kärleken får drabba människor, då blir det aldrig krig. Om den kärleken får drabba människor så blir det aldrig gängkriminalitet. Om den kärleken får drabba människor så blir det inget våld på stan. Utan människor lever sitt liv i kärlekens kraft som kommer ifrån Gud. Det unika i kristen tro, det är att det är inte vår rörelse mot Gud som är det viktigaste och starkaste. Även om det är viktigt. Det är viktigt att söka Gud. Men jag har märkt när jag har levt mitt liv och suttit i så många samtal genom åren att vet att människor klarar inte av att klättra till Gud. Det funkar inte. Har du märkt det? Därför att vi mässar till det. Vi sabbar vårt liv då och då och vi gör felaktiga beslut. Det Bibeln kallar synd. Om du tycker att synd är ett kontroversiellt ord så är det inget annat än ondska egentligen. Det som vi ser på tv varenda dag på nyheterna. Där människor drabbas av andra människors ondska och synd. Det som är helt unikt i kristen tro är att rörelsen från Gud genom Golgata kors kommer ifrån himlen. Det är Jesus som blir människa. Detta kallas på den vackra teologins ord för inkarnationen. Det betyder att Gud blir människa i Jesus Kristus och kommer till oss för att visa Guds ansikte i världen. Och Karl Barth som är en välkänd teolog och levde på 1900-talet, han skriver: tänk om det stod i tidningen, Gud har blivit människa. Det skulle vara en sensationell nyhet, sensationellare än allt annat. Och det är precis exakt detta som händer i Jesus Kristus, att Gud kommer till oss med sin son och han har vandrat här på våra gator, delat våra livsöden, varit tillsammans med människor bland det utvalda folket. Det är helt fantastiskt. Varför händer det? Varför händer det? Varför vill Gud komma till oss? Därför att Gud är en sökare. Gud söker efter människor. Han älskar oss och han längtar efter oss varenda en. Han är vår himmelske fader som längtar efter dig och längtar efter mig. När jag var ganska ny i tjänst här, då brukade vi sjunga en sång. Jag tror det är Pelle Karlsson som har skrivit den. Den heter Så stor är Jesu kärlek. Och man kan tänka, det låter nästan klyschigt. Men tänk efter. Så stor är Jesu kärlek. Man finner inga ord. Så obeskrivlig den nåd han visat mot oss. Och det är sant. Han älskar mig. Och jag tänker, detta är evangeliet. Detta är befrielsens budskap för alla människor i alla tider. Det är Gud som söker oss. Därför är det så vackert när man läser Bibeln, hur Gud ropar in i vårt mörker. Det börjar redan i första Mosebok där Gud ropar: Adam, var är du någonstans? Gud söker människan. Gud söker dig. Han älskar dig. Och när Jesus ska försöka beskriva hela detta drama som finns i Bibeln när mänskligheten har gått bort från Gud, så berättar han en berättelse först om den förlorade sonen som vänder hem. Sen berättar han en berättelse om det förlorade fåret, där herden lämnar alla de trygga för att söka upp detta enda får. Och sen berättar han en berättelse till, en liknelse om ett förlorat mynt där en kvinna städar tills hon hittar myntet. Och jag tycker det är en sån vacker bild av Gud, ärligt talat, som en mor som måste städa sitt hem tills hon har hittat det förlorade myntet. En fantastisk bild av hur Gud söker dig och mig. För exakt ett år sedan så var jag i Thailand. Och vi var på missionsresa. Det var en helt fantastisk resa. Dels så var vi i Bangkok och besökte våra missionärer Daniel och Paulina Brolin, som satt i fångenskap, kanske en del av er kommer ihåg, i Asien under en tid, och det stod i Expressen, Aftonbladet och sådär. Nu är de missionärer i Thailand, i Bangkok och Pattaya och Siem Reap, där de har grundat församlingar, och vi är med ifrån Karlstad och understöder dem. Och så kommer jag till denna kyrka och jag ska predika i Bangkok. Och så blir jag så berörd för att lovsångsledaren, en thailändsk kvinna, hon sjunger så otroligt innerligt och vackert. Så jag blir jätteberörd och tårarna rinner för mina kinder. Jag tänker, det här måste vara en kvinna som har vuxit upp i den kristna tron. Liksom, som inte är en av alla buddhister i Thailand. Utan som har med sig det, eftersom det, liksom, det är så starkt i hennes liv. Och så möts vi efter gudstjänsten. Och så får jag den här berättelsen. Och jag har tillåtelse att berätta, bara så att du vet. Jag har fått tillåtelse och ska skriva ner den i nästa bok jag ska skriva. Jag möter View. Vi dricker kyrkkaffe tillsammans. Då berättar hon sin berättelse. View växte upp i en thailändsk familj. Allt är okej, allt är bra. Ända tills pappa lämnar familjen. Och då händer det sorgliga att mamman, som ju inte har haft jobb på det där sättet som pappan, blir urfattig. Och hur ska hon kunna försörja barnen? Hur ska detta funka? Så det slutar med detta fruktansvärda elände att mamman tvingas till att börja arbeta med en av sina släktingar som bedriver bordell och ägnar sig åt prostitution. Så mamman får själv gå in i detta, och sen så får hon också börja köpa fattiga flickor, som tyvärr så ofta är i fattiga länder. Att föräldrar tvingas att sälja sina döttrar för att de ska klara av sin familjs ekonomi. Fullständigt horribelt och fruktansvärt. Det är svårt att sätta sig in i detta mörker. Detta händer. View växer upp med detta. Men när hon börjar fatta vad som händer där hemma, då bestämmer sig mamman för att hon ska skicka iväg sin dotter. För det här är ju bara too much att leva mitt i detta. Så hon får åka iväg. Hon åker iväg, hon bor hos några andra och hon håller på att bli utnyttjad, en ung, vacker kvinna. Och då flyr hon ju hem igen till sin mamma och berättar vad som har hänt. Och mamman inser att jag måste ta hand om henne nu trots de omständigheter vi har. Åren går, det är en fruktansvärt sorglig historia. Vio blir gravid, det är mycket smärtsamma, hemska svårigheter. Hon är ung, tonåring. Men sen så kommer hon till Bangkok för att studera på universitet. Och när hon kommer till universitetet så finns det en kristen kvinna där. Som bara får en känsla för att jag ska vittna för View om Jesus. Så hon börjar närma sig View och de lär känna varandra, fikar tillsammans. Och så berättar hon om vem Jesus Kristus är och vad han har gjort. Och tårarna rinner ner för Views kinder. Hon har haft ett väldigt svårt liv bakom sig, fast hon fortfarande är ung. Hon följer med den här kvinnan till en kyrka. Och för första gången i sitt liv får hon höra evangeliet om Jesus. Och hon blir så otroligt berörd. Och hon kommer tillbaka och människor får leda henne till tro på Jesus Kristus. Och hon inser att jag kan få förlåtelse för allt som har hänt. Och min mamma kan få förlåtelse för allt fruktansvärt som har hänt i våra liv. Och så händer detta. Hon träffar, hon blir döpt till Kristus och hon blir så starkt berörd av Gud. Och sen så träffar hon en man där i församlingen och de gifter sig. Och nu har de 3 barn och har ett lyckligt familjeliv. Och mamman har slutat med bordellverksamhet och slutat med prostitution. Och nu så har vi en förvandlad familj som har mött Jesus och som lever ett nytt liv. Det är detta som kristen tro handlar om. Att Gud vill dra människor in i sin kärlek, ut ur mörkret, in i sin älskade sons rike för att göra livet nytt. Och så sitter jag och lyssnar på henne när hon leder lovsång. Och nu rinner mina tårar därför att jag är så berörd av att det är så stark. Det är så stark lovsång, den är så innerlig. Och jag förstår, det är inte för att hon har växt upp i ett kristet hem och kan all teologi. Utan det är för att hon har blivit förvandlad. Och mött Jesus. Och mött Guds ofattbara kärlek. Och blivit indragen i Guds rike. Som hon sjunger så vackert och innerligt till Guds är. Du vet, Gud är barmhärtig. När man i 30 år har suttit och lyssnat på människor i samtal, så, och jag säger ju inget om samtal, jag bara säger att det jag konstaterar, det är att det enda som fungerar för människor, det är nåd. Det funkar inte med något annat. Och jag har märkt så här, om det inte är jag själv som strular till det, så är det någon annan, eller hur? Och om inte det är jag, så kanske det är en mamma eller en syster eller en bror eller ett barn eller ett barnbarn. Allt är det någon, eller hur? Vi är komplicerade, vi människor. Jag sammanfattar med min människosyn så här. De flesta människor är alldeles underbara och djupt komplicerade. Det är min människosyn, om ni undrar. På en mening har jag sagt det. Och det är det här som blir så starkt för mig då. Att i det mörker som vi kan vara i, som vi kan kämpa med av synd, så kommer Gud med sin kärlek. Och vad handlar synden om då, som är så kontroversiellt i Sverige 2024? Synden i den grekiska grundtexten kallas för bland annat hamartia. Det betyder att missa målet med sitt liv. Ungefär som att du har chans att sätta bollen i krysset, men du skjuter åt helt fel håll. Och så är det detta livet handlar om, att inte missa målet. Det handlar om en söndertrasad gudsrelation. Och vi är ju skapade för att älska Gud, älska varandra och älska oss själva. Om vi trasar sönder det, så blir livet väldigt mässigt, eller hur? Och det är därför vi behöver läkedom. Synden handlar om att gå emot Guds vilja, bryta mot det som Gud har kallat oss till. Synden handlar om själviskhet, jaget går före allt annat. Synden handlar om otro, jag vill inte tro på Gud, jag vill inte tro på Jesus. Jag vill klara mig själv och leva mitt eget liv. Synden kan vara som ett snärjande nät där man bara dras in i och fastnar i beteende och destruktiva handlingar som förstör för oss. Och därför är synd någonting oerhört tragiskt. Det är mörkt och det förstör människors liv. Och om du ser konkret nu på det som händer nu, precis nu, Ryssland och Ukraina till exempel, kriget som pågår. Jag såg på nyheterna för några dagar sedan, det ligger några män i en stad i Ukraina som ringer till en släkting därför att de är skadade av en splitterbomb. Så de kan inte ta sig någonstans, de kan inte gå vidare. Utan de ligger där sårade, de andra flyr från stan. Och så kommer det soldater från det andra landet då. Och då är frågan, kan de inte bara skona livet på dem? Nej, det kan de naturligtvis inte. Utan nästa bild man ser på nyheterna, så är de ihjälskjutna. Detta är synden, ondskan, det destruktiva i människan som förstör människors liv. Och när Paulus ska beskriva vad synden innebär, så säger han, kom ihåg att ni var utan Kristus, utanför medborgarskapet i Guds folket, utan förbunden och deras löften, utan hopp och utan Gud i världen. Och det är mörkt. Och jag tänker, det är så många gånger jag har mött människor som säger, men jag tror på mig själv, jag behöver inte Gud. Jag tror på mig själv. Men vänta lite, hur länge lever du människa? Du behöver Gud. Och jag tror att jag har förstått vad syndens allra djupaste rot är. Den finns skildrad i första Moseboks första kapitel. De tre första kapitlen. Nämligen längtan att vilja bli som Gud själv. Är du med? Vi är skapade till Guds avbild. Inte till att vara Gud utan att vara avbilder. Återspegla Gud. Vi är inte här för att bli Gud. Vi är här för att återspegla Gud. Och den frestelsen är jättestor. Varför vill så många bli idoler idag? Varför vill så många bli kändisar idag? Varför vill så många få ett rykte om sitt namn som något väldigt stort? Så? Det är en frestelse att vilja bli Gud själv. Det kan leda till förfärlig otro och ateism. Det kan leda till själviskhet och jagupphöjande som är väldigt destruktiva för oss alla. Men då är det fantastiska att Kristus älskar oss och Gud älskar oss. Och Gud har försonat oss med sig genom Jesus Kristus. Och Gud älskar oss med en villkorslös kärlek. Det står i Romarbrevets 5:e kapitel, vers 6-8. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för oss alla, gudlösa. När tiden var inne, knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Det här är oerhört kraftfullt. En del predikanter säger att Guds kärlek är villkorad. Och jag säger absolut inte. Om Guds kärlek vore villkorad, då är det kört för alla. Om Gud ska ställa krav på om du ska bli frälst, då måste du först ha gjort detta och sen ska du göra detta. Och när du har lyckats med all godhet i hela världen, då kanske att jag ska benåda dig. Men det är inte evangelium, mina vänner. Utan evangeliet är detta. Att Jesus Kristus har burit hela mänsklighetens synd i sin egen kropp på Golgata. Medan vi ännu var syndare. För att bevisa Guds kärlek till hela världen, till alla människor, till en hel mänsklighet. Och så bär han synden i sin egen kropp. Och när Paulus ska förklara vad det innebär så säger han att Kristus blev gjord till synd för vår skull. För att vi skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. Och kanske det är detta som händer när Jesus ropar: min Gud, varför har du övergivit mig? Han känner på korset, det här är tungt att bära. Världens synd på hans axlar. Men du vet, det är där det händer, det är ofattbara. Jesus ger sitt liv på Golgata för en hel mänsklighet. Paulus säger, han har försonat hela världen med sig genom Kristus. Han har försonat hela världen. Vad betyder det? Det betyder att allt är färdigt. Allt är fullbordat. Det är fullbordat, ropa Kristus ifrån korset. Vad betyder det? Jo, det betyder att frälsningen är 100% nåd. Det är 100% nåd. Det är inte 83% och så ska du fixa 17% själv. Utan allt är av nåd. Givet genom Jesus Kristus. Och Gud lider på korset med oss. När man läser Johannes evangeliets inledning så ser man att det är Gud som kommer till oss i Kristus. Guds son blir människa. Och vad är det då som händer på Golgata? Jo, Gud lider för världen. Gud är inte långt borta ifrån oss, distanserad i himlen, på distans ifrån oss. Utan han lider på korset med oss. Kristus har prövats på alla sätt och varit som vi, dock utan synd. Och det är därför han kan frälsa vem som helst, när som helst, nästan hur som helst. Därför att Jesus är segraren från Golgata. Och du vet, det är därför som det finns nåd Jag tänker på dig som lever med oro. Jag tänker på dig som lever med ångest. Jag tänker på dig som kämpar med ditt liv eller som kanske har levt i mycket brustenhet bakom dig. Det finns nåd att få. Och jag läste ett så vackert citat här i veckan. Detta är hemligheten med nåden. Att det aldrig är för sent. Och det är lite där. Så länge vi lever vill jag lägga till. Men nåd betyder att det aldrig är för sent. Så länge vi är här kan vi alltid säga, ta emot mig Jesus. Ta emot mig Gud. Låt mig få vända hem. Låt mig få vända om till dig. Det är så här Gud räddar världen. Genom ett kors på Golgata i Jerusalem. Det kan verka som dårskap och ändå har det förändrat världshistorien. Jag ska gå mot avslutning nu. N.T. Wright, en teolog, han har skrivit så här. I och med Jesus har Guds räddningsoperation satts i verket en gång för alla. En stor dörr har slagits upp i universum och kan aldrig mer stängas. Vi har fått ett erbjudande om frihet. Frihet att själva få erfara Guds räddning. Att gå igenom den öppna dörren och utforska den nya värld som vi nu har tillgång till. Och det är så vackert sagt. Och jag tänker att detta är det som har förändrat världen. Kristus, händelsen, Getsemane, Golgata, uppståndelsens seger. Och det finns inget, säger Paulus, som kan skilja oss ifrån Guds kärlek om vi öppnar våra hjärtan för Jesus. Vad händer då till slut i frälsningen? Jo, vi vet att vår relation till Gud läks. Vi vet att vi kommer inte drabbas av någon fällande dom. För vi är fria i Kristus, förlåtna. Och vi får förlåtelse för våra synder. Och vi blir nya skapelser i Kristus. Och vi tillhör Gud. Vi blir Guds barn. Vi får del av hans välsignelse. Vi får ta emot den helige ande. Vi blir en del av den globala kyrkan som är världens största mänskliga nätverk. Och vi ska leva för evigt hemma hos Gud. Till slut. För 2 år sedan satt hon i våran kyrka i Karlstad. Malina Arp. Det stod om henne i tidningen Dagen för några veckor sedan. Som kanske 30 000 människor har läst nu. Malina satt i våran kyrka. Uppväxt i New Age. Född i en familj där mamma var New Age-are. Hela sina första 27 år av sitt liv har hon aldrig mött en kristen i Sverige. Hon har aldrig varit knappt i en kyrka eller hört evangeliet om Jesus. Och så sitter hon där. Och så hör hon evangeliet. Någon har sagt till henne, gå till pingkyrkan. Där händer det bra grejer. Fantastiskt. Hon kommer till våran kyrka för 2 år sedan. Hon fattar ingenting av vad vi säger i predikningen. Men hon älskar lovsången. Och hon blir mer och mer berörd. Och så för 1 år sedan så blir hon frälst på ett möte i en kyrka, i våran kyrka i Karlstad. Och i somras så döpte vi henne i en sjö i Molkom där hon har levt på ett New Age-center i massa år. Så här skrev hon i veckan på Facebook. Jag har aldrig varit en som köper grisen i säcken. Jag har alltid velat se och erfara själv först innan jag köper mig in i något. Här är några saker jag har testat. Yoga, tantra, meditation, reiki healing, Osho-meditationer, kristallhelande, coachning, manifestering, chakrabalansering, tarotkort, 12-stegsprogram och så vidare. Jag har prövat dem alla igen och igen och igen. Och till slut har inget av detta tillfredsställt mig på lång sikt. Och vikten på mina skulder blev så tung att jag var tvungen att jobba för att hålla mig glad varenda stund. Jag gav upp. Och av någon anledning satt jag helt plötsligt i en kyrkbänk, grät och ropade till Gud. Jag visste inte ens som jag trodde. Denne Gud tog mig in i sina armar helt och fullt. Och för första gången i mitt liv kände jag mig hel. Jesus är på riktigt och han älskar dig. Allt vi behöver göra är att vända oss till honom och säga, jag vill lära känna dig, kom in i mitt liv. Sådana saker kan hända. Och nu leder Malina en alfakurs i Molkom med ungefär 30 personer. alla utom några av oss ledare kommer ifrån New Age-bakgrund. Allihop, varenda en. Och alla är öppna för förbön och sjunga lovsång och höra evangeliet. Tack Jesus Kristus för att du är god. Tack för att du är kärleksfull. Tack för att du älskar människor och söker människor, Herre. Tack för att du kallar människor in i ditt rike, Herre. Och jag ber dig välsigna, Herre, de som behöver ett möte med dig idag, Herre. Kom din helige ande, Herre. Vänd upp och ner på livet, Herre. Drabba människor med din gudomliga kärlek, Herre. Jag ber dig om detta, Herre. Tack för att vi får lovsjunga och ära dig som sitter på tronen i evigheternas evighet. Och jag ber, Herre, kom med din ande, Herre. Förvandla våra liv, Herre. I Jesu Kristi namn vi ber. Amen, amen, amen.
Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst Jönköping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjonkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstjkpg.